Radio E-folket.
Hej! Hoppas ni har en trevlig valborgshelg. Och idag är det ju dessutom 1 maj. Därför bjuder vi här på Radio E-folket idag på ett par stycken 1 maj-tal från förr i tiden. Vi ska börja med ett 1 maj-tal som är riktigt gammalt. Det är socialdemokraten Per Albin Hansson som 1 maj-talar på Gärdet i Stockholm, och året är 1933. Materialet som vi har tillgång till är tyvärr ganska kort. Det är inte mer än ett par 3 minuter långt. Det här talet höll han för övrigt i egenskap av statsminister, som han då var, alltså 1933. Efter det, om bara en liten stund alltså, så ska vi höra ett betydligt längre 1 maj-tal som Olof Palme gjorde på Östermalms idrottsplats i Stockholm 1968. Men mer om det om en liten stund alltså. Först hör vi här statsminister Per Albin Hansson från 1933.
Partivänner, efter socialminister Möllers anförande kommer nu partiets ordförande, statsminister Per Albin Hansson, att hålla sitt föredrag. Han har valt till ämne: land skall med lag bygga.
Medborgare, när vi denna 1 maj marscherar upp till de sedvanliga demonstrationerna, sker det under en stark känsla av att vi bildar kadrer i demokratins stora kämpande armé. Demokratins ställningar har mångenstädes intagits av diktaturens horder, och till synes har demokratins fiender övertaget i Europa. Våldet regerar, folkfriheterna trampas i gruset, terrorn över politiskt oliktänkande florerar, rashatet blommar och sätter skrämmande frukter. Mycket av det dyrbaraste från demokratins synpunkt förintas, frukterna av årtiondens uppoffrande och mödosamma arbete är till spillo givet. Det är en dyster, ibland nästan tröstlös bild som möter oss i öst och syd, och vi tänker idag med blödande hjärtan på de demokratins trogna som har att under de svåraste förhållanden tjäna demokratins sak och förbereda återupprättelsen. Men mest tänker vi på de uppgifter demokratin har att fylla där den ännu råder, på hävdandet och försvarandet av dess alltjämt fasta positioner, bland annat här uppe i Norden.
Socialdemokraten och tillika statsministern som han då var, alltså Per Albin Hansson, i ett 1 maj-tal från 1933. Ett tal som han höll på Gärdet i Stockholm. Det här är Radio E-folket, och nu så ska vi här gå vidare med 2 stycken talare från 1968. Och nu blir det betydligt längre tal och betydligt bättre ljudkvalitet också för den delen. Dessa 1 maj-tal hölls på Östermalms idrottsplats i Stockholm 1968. Efter Palmes tal, som är cirka en halvtimme långt, så hör vi Melina Mercouri. Hon föddes i Aten i Grekland 1920 och var kanske mest känd som grekisk skådespelerska och författare. Men hon var också politiskt engagerad. Förutom sin filmkarriär så är Mercouri känd för sitt politiska engagemang mot den grekiska militärjuntan. Hon fick faktiskt sitt grekiska medborgarskap indraget år 1967 av juntan. Och talet som hon höll på Östermalms idrottsplats i Stockholm var alltså året efter det, 1968. Talet som vi ska höra översattes också från engelska till svenska under själva talets gång alltså. Men först då, Olof Palme som här ska första majtala från samma möte 1968. Varsågoda.
Vi börjar första majmöte 1968 med att sjunga tillsammans Arbetets söner.
Nu talar Olof Palme.
Mötes deltagare. Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Dess innebörd är alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig. Därför ansluter vi oss inte till några militära allianser, fogar inte in oss i något stormaktsblock. Därför måste vi med fasthet och konsekvens skapa förtroende för vår vilja att hålla fast vid den valda handlingslinjen, att stå emot främmande påtryckningar. Neutralitetspolitiken innebär ingen strävan till isolering. Våra möjligheter att påverka utvecklingen i världen är små, men det minskar inte den lilla nationens förpliktelse att verka för fred och försoning mellan folken, för demokrati och social rättvisa. Neutralitetspolitiken dömer oss inte till tystnad. Tystnaden kan vara oförrättens bundsförvant. Tystnaden kan upplevas som reaktionens stöd. Vi måste ha rätt att även ut mot världen hävda idéerna om människors frihet och gemenskap, om solidaritet och rättfärdighet. Våra motståndare till höger ska veta: försök inte att med neutraliteten som täckmantel lägga munkavle på svensk arbetarrörelse. Ni kommer aldrig att lyckas. För ett år sedan grep juntorna makten i Grekland. Fängelserna fylldes på Yaros och Leros. De demokratiska institutionerna krossades. Det fria ordet förbjöds. Gripande vittnesbörd når oss om människors plåga under förtrycket, men också om människors okuvliga längtan efter frihet. Den åldrige Georg Papandreou yttrade sin maning till världen från husarresten: vi begär inte inblandning i våra inre angelägenheter. Vi begär solidaritet och stöd. Och han tillade att om det militära och ekonomiska stöd som Grekland nu som NATO-land erhåller upphörde, skulle juntan troligen omedelbart falla. En ung grekisk poet skrev nyligen att Grekland irrar som en vålnad i världens städer och bultar på era dörrar. Öppna! Men på allt för många håll möts Grekland av stängda dörrar. Ska vi då svara att neutraliteten förbjuder oss att ge uttryck för en åsikt därför att denna någonstans kan uppfattas illa? Ska vi då säga att neutraliteten förhindrar oss att i konkret handling ge uttryck för vår solidaritet med grekisk demokrati? Eller mötesdeltagare, ska vi öppna våra dörrar och med glädje förklara: vi hälsar Andreas Papandreou välkommen i vårt land. Han representerar de krafter i Grekland som vill uppträkta respekten för människors värde och värdighet. Och ska vi öppna våra dörrar och säga: vi hälsar Melina Mercouri till vår första maj. Hon företräder den okuvliga vilja till frihet och rättvisa som vi lärt oss beundra hos det grekiska folket. Och ska vi inte säga: vi hälsar grekerna i Sverige välkomna i våra led. Med er längtar vi till den dag då juntan tillhör historien och vi åter kan se med stolthet mot ett fritt och demokratiskt Grekland. Vi ser gemensamt fram mot den dag av seger då det grekiska folket återvunnit rätten att styra sig själva. Svensk neutralitetspolitik bestämmer vi själva. Bomber faller inte längre över Hanois förstäder. Mardrömmen om en ständigt fortgående upptrappning av kriget har för ögonblicket skingrats. En hel värld hoppas att nu vägen ska öppnas till fred för detta pinade folk. Den svenska regeringen har tagit ställning för fred i Vietnam och nationellt oberoende åt Vietnams folk. Vi har riktat kritik mot USA:s krig i Vietnam. Vi har varit del i en mäktig internationell rörelse som protesterat mot kriget. Vår insats som en liten har i varje fall förstärkt den protesten och inte försvagat den. Samtidigt så har under Torsten Nilssons ledning ett intensivt arbete uträttats för att öppna vägen till för att få slut på kriget. Därom är ännu för tidigt att orda. En sak bara: när regeringen sommaren 1965 tog upp kritiken mot Vietnamkriget så ropade de borgerliga i högansky att nu var chansen att göra en insats för freden definitivt försutten. Exakt vid den tidpunkten togs just de första kontakterna i Algeriet. De borgerliga tycktes leva i illusionen att en insats för freden förutsatte ett nära nog oförbehållsamt stöd för den amerikanska ståndpunkten. Vietnamkriget utlöste en inrikespolitisk strid. Från borgerligt håll sökte man göra gällande att kritiken mot Vietnamkriget skulle undergräva neutraliteten. De har visserligen inte förmenat oss rätten till kritik, förutsatt att den är så kallat balanserad. Men det främsta felet med USA:s krig enligt denna borgerliga uppfattning tycks vara att de inte vinner det. För oss framstår det som ett orättfärdigt krig där vi inte accepterar vare sig verklighetsuppfattningen eller de värderingar som är dess motiv. Kännemärket på en borgerligt balanserad kritik tycks vidare vara att den ska höras så lite som möjligt. Helst vara nära nog ljudlös. Att den omges med så många reservationer att den mister varje innebörd. Och att den garanterat inte påverkar några som helst affärer. När så kritiken hördes utbröt en hysteri inom borgerligheten som kunde betecknas som sagolik om den inte vore så beklämmande. Att högerns ledare Holmberg kräver att jag ska avgå är inte så märkvärdigt. Det är hans yrke. Men när han kräver att jag ska avgå därför att en ambassadör rest hem, då framstår han som ett villigt, som ett alltför tjänstvilligt offer för en inbillad påtryckning från främmande makt. Nu är min avgång inte lika aktuell, säger Holmberg, till ambassadören har ju kommit tillbaka. Sannerligen är detta en logikens triumf över vettet. Mötesdeltagare, låt oss bygga en vaktkur åt Holmberg ute på Arlanda. Där kan han sitta och se ambassadörerna komma och gå. Räkna in ambassadörer och räkna ut vad han ska tycka. Men låt oss i höstens val se till att Holmberg inte får något ansvar för den svenska utrikespolitiken. Det är heller inte märkvärdigt att herr Wedén inte delar våra åsikter. Men när samme Wedén hävdar att kritik av USA-kriget i Vietnam skulle leda till att USA utlämnar Sverige till Sovjetunionen. Och när Folkpartiets största morgontidning söker påskina att ett engagemang för Vietnams fattiga bönder skulle leda till att vårt folkstyre censureras från Moskva, då vittnar det om en beklämmande brist på insikt om neutralitetspolitikens innebörd. Atlantpaktens ränder har svårt att gå ur. Herr Wedén sökte utrikesdebatten samma dag som en finsk regering bildades göra gällande att den finska regeringen måste godkännas i Moskva. Och detta skulle kunna bli vårt framtida öde. Låt oss bjuda Wedén på en studieresa till Finland. Där kan han studera en fri demokrati i arbete. Där kan han passa på och be om ursäkt för sina förlöpningar och fadäser. Men låt oss i höstens val se till att Wedén inte får forma den svenska utrikespolitiken. Enighet om neutralitetspolitiken har naturligtvis ett stort värde. Men vi har många gånger sagt att neutralitetspolitiken inte får tänjas så långt att även dess motståndare ryms under ett samlingstecken. Det kan bli ödesdigert i en kritisk situation. Och vi kan heller aldrig komma ifrån att idéer och värderingar måste sätta sin prägel på uppfattningen även i utrikespolitiska frågor. Kriget i Vietnam har engagerat opinionen världen över. Det sker av medkänsla med Vietnams plågade folk, av solidaritet med dess krav på rättvisa och nationell frihet. Men djupet och vidden i engagemanget röjer en insikt om att i Vietnams byar och djungler speglas vår framtid, våra möjligheter att finna en handlingslinje som bär mot fred och rättvisa, vår chans att överleva. Allt fler börjar inse att det börjar bli sent på jorden. Ty det jäser i världens getton. Martin Luther King ville skapa jämlikhet för de färgade. Han ville förändra samhället så att de färgade fick del av den mänskliga värdighet som ett modernt samhälle kan ge, om det är förnuftigt organiserat. Stokely Carmichael sa om Martin Luther King: han är en människa som är förtvivlat nödvändig i det här landet. Det är en människa som är fylld av kärlek. Det är en människa som är fylld av barmhärtighet, av medlidande. Men Martin Luther King är död. Och föga har vi anledning att mästra de negerledare som nu talar med bitterhetens och förtvivlans röst. De kommer att begära rättvisa. De färgade i Amerikas negergetton är ännu inte många. Några miljoner. Men de märks. Ty de lever inom synhåll från de välbärgade. Och de upplever dagligen den känsla av förnedring som kontrasten och motsättningarna inger, klassmotsättningarna inger. Men i världen lever 3 miljarder människor. De flesta av dem är mycket fattigare än Amerikas färgade. Och de blir fler, snart dubbelt så många. Och många menar i förtvivlan att vi redan förlorat kampen om att ge dessa ytterligare miljarder mat, arbete, hälsa, människovärde. De flesta kommer att bo i städer. 3-4 miljarder människor. Och de flesta kommer att vara fattiga. Och samtidigt talar man om den globala staden som ett världssamhälle av stadsbefolkning, där kommunikationerna mellan världsstäderna byggts ut och där televisionen via satelliter förmedlar ständigt nya synintryck. Den globala staden, det blir i så fall några välmående, välplanerade stadsdelar i USA och Europa och en stor världsslum, ett jättelikt ghetto av lerhuddor och skjul där några miljarder fattiga lever, där barn föds, växer upp, får intryck och formas till människor. Det kommer inte att drömmas många vackra drömmar i den miljön. Och människorna i världsslummen kommer att begära rättvisa. Bönderna i Asien, jordproletärerna i Latinamerika, de förtryckta i södra Afrika kommer att begära befrielse från sina förtryckare och utsugare. Che Guevara är död. Södra Afrikas ledare är fängslad eller i landsflykt. Men den sociala rättvisans röst kan inte tystas. De rika svarar så lätt med förmaningar. Man hänvisar till stormaktsbalansen som kräver försiktighet och diplomati. Men de fattiga och färgade känner inget behov av att med sitt elände värna de rikas stormaktsbalans. Man varnar för extremism. Men jordens fördömda anser inte att det är extremism att begära skolor för barnen, jord att bruka, arbete att leva av. Man vädjar till saktmodet hos dem som lever i en misär som ej går att beskriva. Man manar till saktmod på förtvivlans brant. Men bakom förmaningarna skönjer man oro och fruktan. De rika länderna bävar inför tanken på våldsamheten i den sociala urladdning som en dag kan komma. Och i de egna länderna finns klassklyftorna kvar. Lever ännu fattigdomens och otrygghetens gissel. Och lätt sprider sig känslan av fruktan till de som har det sämst. De som bara har lite oförlorat känner fruktan för de som är ännu fattigare. Och så uppstår den oheliga allians mellan konservativa och fattiga som så lätt blir grogrund för rasmotsättningar och fascism. Vi känner igen den från rasfanatikerna i Amerikas sydstater som just söker stöd från de fattiga vita. De säger: anklaga inte oss, det är de fattiga vita som har mest fördomar. Men så blir det en ursäkt för passivitet och uteblivna reformer. I England fick en reaktionär högerman stöd för sin grumliga rasism hos människor som känner fruktan för jobbet. Och i Tyskland vann häromdagen nynazisterna en stor framgång i arbetslöshetens och den ekonomiska krisens spår. Så binds de rika länderna av oförmågan att lösa sina egna problem. Det är inte lätt att begära solidaritet och öppenhet över gränserna av människor som förmenas solidaritet i sin egen vardag. Och så sprider fascismen sitt gift. Så här skriver Sven Lindqvist. Forster, Ian Smith, Wallace och Goldwater, de bidar sin tid. De känner igen en overtyr när den spelas upp. De är inga nattfåglar från ett dunkelt förflutet som har förirrats ut i vår tids dagsljus. Det är vi som inte har märkt hur det börjar skymma runt omkring oss. Men det finns människor som räds en fascismens och reaktionens skymning, som vill göra motstånd och som är beredda att ta ett aktivt ansvar. De har förstått, och allt fler förstår, att när Vietnams folk kräver social rättvisa är det inte något ideologiskt korståg som utgått från Peking och som västern måste stoppa med vapenmakt för att bland annat vi i Sverige ska få utvecklas empiriskt och experimenterande, som Bedén brukar säga. De har förstått. De har förstått, och allt fler förstår, att om demokrati förbinds med obönhörligt motstånd mot de fattiga folkens krav på nationell frihet och social frigörelse, då är denna demokratis dagar också obönhörligen räknade. De har förstått, och allt fler förstår, att världen behöver jämlikhet och solidaritet mellan människorna. Detta är en ideologisk skiljelinje som skapar slitningar, leder till protester. Överallt i världen går ungdomen till angrepp mot samhällen med orimliga klassklyftor, eller med en auktoritär stalinistisk byråkrati, eller med en hänsynslös kommersialism. Man protesterar mot demokratiska institutioner, inte därför att de är demokratiska, utan därför att de iakttar en sån passivitet inför vår tids avgörande sociala problem: kapprustningen, miljöförstöringen, världssvälten. Men dess innehåll är riktad mot vår tids stora kris. Aldrig mer kan vi i egen rättfärdighet eller i självgodhet skjuta problemen ifrån oss. Och inte heller kan vi underlåta att ta ställning. Vårt ansikte mot världen måste präglas av den solidaritet med de fattiga och förtryckta som var drivkraften när arbetarrörelsen en gång byggdes upp i det gamla fattigsverige, och som varit vägledande i vår strävan att omdana det svenska samhället på jämlikhetens och rättfärdighetens grund. Lika lite som vi vill låta borgerliga värderingar prägla vårt eget samhällsbygge, lika lite vill vi låta en inskränkt konservatism utgöra vårt ansikte mot världen. Må de borgerliga söka skrämma och hota. Må de med örat till marken lyssna framför främmande ambassader. Må de söka lyfta en räddhågans munkavle. Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Men vårt ansikte mot världen bestäms också av vad vi skapar i vårt eget samhälle. Demokratins arbete präglas av jordnära stabilitet. En del talar om fridsam tråkighet. Ombudsmän och förtroendemän vandrar sin trygga ban. Förhandlingar segar sig fram. Förvaltningens kvarnar mal. Och alltid susar väl inte historiens vingslag i sammanträdeslokaler och på årsmöten. Men visionen har aldrig dött, och det är vardagens reformarbete som bygger en bro mellan visionen och verkligheten. Den demokrati som är vår har inte till övers för diktatur och frälsningslärare. Den eftersträvar en öppen radikalism där toleransen är ledstjärna och fördomen är fiende. Den vill i praktisk gärning ständigt på nytt bevisa det sociala framstegets möjlighet. Därmed skapar vi också förutsättningar för öppenhet mot omvärlden. Ty parollerna om internationell solidaritet och utjämning mellan nationerna klingar ihåliga om vi inte är beredda att satsa på jämlikhet även inom våra egna gränser. De borgerliga lovar skattesänkningar åt bolag och högre inkomsttagare. Men det är en orättfärdig skattepolitik som skulle vidga klyftorna. Vi vill göra utjämningen till framstegets drivkraft. Fortsätta att bryta ner gamla klassbarriärer. Sätta viljan till jämlikhet i centrum för det politiska arbetet. Vi kan inte tala om arbete åt de svältande ute i världen om vi inte är beredda att till det yttersta bekämpa arbetslösheten i vårt eget land. Folkpartiledaren sa nyligen att skälet till att vi har högre sysselsättning i vårt land än i andra europeiska länder är att man i dessa länder har så konservativa regeringar. Sannare har en folkpartist aldrig talat. Den arbetsmarknadspolitik som de borgerliga bekämpade till att börja med har gett arbete åt 120 000 människor när vintern. Men ändå är vi inte nöjda. Vi kan aldrig slå oss till ro förrän vi skapat ett samhälle där de enskilda människorna kan känna trygghet i en tid av förändringar. Ty framstegen måste komma alla till del. Och då behöver vi ett aktivt, handlingskraftigt samhälle. Radikalismen idag är att uppleva sambandet mellan engagemanget för en värld som svälter och det praktiska reformarbete för att i vårt eget land göra solidariteten till en levande verklighet. Mer än någonsin måste vi se vår gärning ur ett internationellt perspektiv. Men internationalismen kan bara leva i ett samhälle präglat av den generositet som jämlikheten kan ge. I höst är det val. De borgerliga talar om en ny politik. Men Wedén och Holmberg blir inte nyare för att de vill bilda regering. De förblir högermän. Därför sliter de i Hedlunds fransade björnskinn och byter ministerlister istället för att tala om vad de vill skapa och göra. Melodin känns igen. En del av er minns 1948. Socialdemokratin hade förlorat 46 års val. Vi var på förhand dömda att bli slagna 48. Det var den gången POM och Engelbrekt och vad det hette skulle frälsa oss från tvång och förtryck. Men människorna ville ha full sysselsättning och social trygghet. De ville inte lösa 50-talets problem med 20-talets metoder. Och därför vann socialdemokratin den gången striden om det nya årtiondet. Många av er minns 1958. Vi hade förlorat 56 års val. Vi var på förhand dömda att bli slagna 58. Det var den gången staten på de borgerliga affischer klev in med stora marschkängor i människornas sängkammare för att tvinga på dem pension. Det var den gången den vanliga vardagsmänniskan åkte runt i fluga och helikopter för att frälsa oss från tvång och förtryck. Men människorna ville ha ATP, en bättre service från samhället, en modern arbetsmarknadspolitik. De ville inte lösa 60-talets problem med 30-talets metoder. Och därför vann socialdemokratin än en gång striden om det nya årtiondet. Och nu är vi där igen. Visst förlorar vi 66 års val. Och visst tror de att vi är dömda. Men vi vet att det återigen gäller striden om det nya årtiondet. Vi kan inte lösa 70-talets problem med borgerliga metoder och borgerliga idéer. Vårt mål är samverkan för att ta tillvara de möjligheter till snabba framsteg som teknik och vetenskap bjuder. Jämlikhet för att skapa ett samhälle av rättfärdighet och utjämning. Solidaritet för att göra vår insats för de fattiga och förtryckta i världen. Vi ska gå vidare framåt till seger för den demokratiska socialismen.
Solidaritet är inte bara ord. Solidaritet innebär också en insats. Du kan låta din solidaritet få sitt uttryck i en insats. När du går härifrån så ger också den minsta sedel från var och en ett stort belopp till bland annat det grekiska folkets frihetskamp. För vårt hjärta är hos de frihetskämpande grekerna. Vi tar avstånd från militärdiktaturen och stöder aktivt dem som kämpar för demokrati i Grekland. En av de mest framträdande förkämparna, symbolen för ett fritt Grekland, är hos oss idag. Vi hälsar Melina Mercouri! Välkommen Melina!
My dear friends, I shall never forget you today. I shall never forget this past Sunday at Gröna Lund. In a rare moment in the life of an actress, the audience had become the spectacle and I, its enthralled and admiring spectator.
Kära vänner, jag ska aldrig glömma denna dag. Jag ska aldrig glömma det som jag fick vara med om i söndags på Gröna Lund. Det var ett unikt tillfälle i en skådespelerskas liv när publiken blev huvudattraktionen och jag den gripna och beundrande iakttagaren.
I shall never forget the people and the graceful youth of Sweden standing and pleading for our cause in silent harmony, never overstepping the path of decency in the expression of their warm feelings. Yes. Never understanding the warmth of their feelings in the discipline of their decency.
Jag ska aldrig glömma det svenska folket och dess ungdom när den vädjade för vår sak. På ett anspråkslöst sätt visade den sin artighet utan att överdriva sina varma känslor.
Only a people free of fear and free of misery could turn off out such an audience. And I realized then the inner source of your deep commitment to our cause, the mature determination in the defense of freedom in a distant land as if it were your own.
Bara ett fritt folk, fritt från skräck och misär, skulle kunna bli en sån publik. På Gröna Lund förstod jag den innersta kärnan i ert djupa engagemang för vår sak och förstod varför ni visar sån beslutsamhet att försvara friheten i ett främmande land som vore det ert eget.
Indeed, not by chance has Sweden come in the forefront of free nations. I feel the need to address you the words one devoted to Demosthenes. If you had equal material strength to your moral strength, no tyrant would ever rule Greece. This is the lesson I learned from today and from Gröna Lund, which I shall never forget.
Det är inte en tillfällighet att Sverige blivit ett föregångsland bland de fria staterna. Jag känner ett behov av att citera den grekiske filosofen Demosthenes när han säger: om den materiella styrkan vore lika stor som den moraliska skulle aldrig några tyranner kunna styra Grekland. Jag förstod innebörden i det på Gröna Lund, en lärdom som jag aldrig ska glömma.
I shall never forget you today. I shall never forget the Sunday at Gröna Lund. All was harmony, grace and fulfillment. And in this time of crisis, the best in us is needed. This is a time of decision. Our lives, our children's lives, our world is in danger. This is now known to all of us, and our choices are few. They have been narrowed.
Jag ska aldrig glömma denna dag. Jag ska aldrig glömma denna söndag på Gröna Lund. Allt var stil, harmoni och fullbordan. I denna tid av kris behövs det bästa inom oss. Nu är tid för beslut. Våra liv, våra barns liv, hela vår värld är i fara. Det är nu känt för oss alla att våra val är begränsade.
We have to choose between life and death. We have to choose between war and peace. We have to choose between sanity and madness. We have to choose between freedom and tyranny.
Vi måste välja mellan liv och död, mellan krig och fred, mellan besinning och vansinne. Vi måste välja mellan frihet och tyranni.
What has become clear in this 20th century is that the outcome will be decided in the choice we make between honor and dishonor. We will be saved only by the best in us. The policies of practical politics, of expedience, of temporizing are not only obsolete, they are dangerous. Indeed, the only practical politics that is workable today is morality. And the moral man knows that when a Greek is tortured off a faraway barren island, it diminishes him in Stockholm. A moral man knows that the weapon that murdered Martin Luther King in Memphis, Tennessee, is the same weapon that is held against the head of a Greek Democrat. Hatred is contagious. Tyranny is not a local matter.
Vad som har blivit klart i detta 20:e århundrade är att resultatet kommer att avgöras av det val vi gör mellan ära och vanära. Det bästa inom oss måste räddas. Egennyttans och opportunismens politik är både föråldrad och farlig. Det är nämligen så att den enda praktiska politiken idag är den moraliska. Och den moraliska människan vet att när en grek torteras på en avlägsen ö, så berör det även oss här i Stockholm. En moralisk människa vet att det vapen som mördade Martin Luther King i Memphis, Tennessee, är samma vapen som används mot grekiska demokrater. Hat är smittosamt. Tyranni är ingen lokal företeelse.
There is a conspiracy in the world to distort man's sense of values, to cloud his judgment and to obscure his vision. There is a conspiracy to make him forget his name and his identity.
Det finns en konspiration i världen som går ut på att förvränga människans värderingar, grumla hennes omdöme och skymma hennes visioner.
And we who oppose this conspiracy say we will remember our name. We will remember our purpose. Our name is democracy. Our purpose is to guarantee the right of all peoples to determine their own lives and their own destinies.
Vi som motsätter oss denna konspiration, vi säger att vi ska inte glömma demokratin och våra syften, som är att garantera alla folks rätt att själva avgöra sina liv och sina öden.
The two greatest powers on earth stand glaring at each other. Each stands poised like a colossus holding aloft nuclear thunderbolts. In hideous fascination, other lands fall victim to their power struggle. These lands are the small nations of the earth, be it the Congo or Israel, be it Santo Domingo or Vietnam. The massive imprint of the power struggle is imposed on them all to deroute the determination of their own identities, their own aspirations.
De två största makterna på jorden står och stirrar på varandra. Bägge står där förgiftade och håller sina kärnvapen redo. I förfäran faller andra områden offer för deras maktkamp. Dessa områden är de små nationerna här på jorden. Det må vara Kongo eller Israel. Det må vara Santo Domingo eller Vietnam. Alla får de känna av den maktkamp som hotar att utplåna dem. Deras beslutsamhet, deras särdrag och deras syften.
And what is Europe doing while Greece is trapped to the operating table? Those are not my words. They are the words of Mr. Papadopoulos, who appointed himself to save Greece with a machine gun. Mr. Papadopoulos, I refuse to call him the prime minister because the Greek people did not choose him. Those are his words. Greece needs surgery and needs to be strapped to the operating table.
Och vad gör då Europa medan Grekland är fastbundet vid operationsbordet? Bilden med ett operationsbord är inte min, utan herr Papadopoulos. Jag vägrar att kalla honom premiärminister eftersom han inte är vald av det grekiska folket. Papadopoulos har utsett sig själv till den som ska rädda Grekland med vapenmakt. Han säger, Grekland behöver en kirurg och måste därför bindas vid operationsbordet.
What vital organs do you wish to reach, Mr. Papadopoulos? The Greek heart? Because if you want to tear from the Greek his love of freedom, that's where you would have to cut, deep in his heart.
Vilka vitala organ önskar ni då operera bort, herr Papadopoulos? Det grekiska hjärtat. Om ni vill ta bort grekens kärlek till friheten, då måste ni skära djupt in i hans hjärta.
His brain, the Greek brain in which the democratic concept was born, would you cut to the bone, Mr. Papadopoulos? That is not deep enough, because the worship of freedom is in our very marrow. We know what you wish to accomplish with your surgery, and we know by what means. Your drugs are the drugs of fear and intimidation. Your scalpel is the cruel blade of torture, and your objective is emasculation.
Hans hjärna, den grekiska hjärnan i vilken demokratins idé föddes. Skulle ni skära in till benet, herr Papadopoulos? Det är inte tillräckligt djupt, därför att vår frihetsdyrkan ligger djupt inne i märgen. Vi vet vad ni vill uppnå med er kirurgi, och vi vet vilka metoder ni vill använda. Er kniv är tortyrens grymma rakblad, och ert syfte är att försvaga folkets motståndskraft.
Well, you will fail, Mr. Papadopoulos. You have set yourself an impossible job. We have known other surgeons. Only we call them by their proper name, which is butcher. Greece has known other butchers, tyrants, and they lie buried with their evil while Greek freedom lived in the moral resistance of its people.
Ni kommer att misslyckas, herr Papadopoulos. Ni har åtagit er ett omöjligt arbete. Vi har känt andra kirurger än ni, men vi kallar dem vid deras rätta namn, nämligen slaktare. Grekland har känt andra slaktare och tyranner, och de ligger nu begravda med sin ondska, medan den grekiska friheten lever i folkets fasta motstånd.
But on the outside, Greece lies in chains. The constitution destroyed, parliament dissolved, trade unions illegal, the civil services, the schools, the church has been purged, the press, the artists totally censored and muzzled, the court martials make a mockery of justice, the junta rules by terror, by imprisonment and by torture. And when I say a torture, it is not a phrase. The authenticated stories and checked reports of inhuman tortures are at the same time revolting and heartbreaking.
På ytan ligger Grekland i bojor. Författningen är satt ur funktion. Parlamentet är upplöst. Fackföreningarna är förbjudna. Utrensningar i departementen, skolorna och kyrkan. Pressen, konstnärerna, alla har censurerats och belagts med munkavle. Krigsrätten gör narr av rättvisan. Juntan härskar med terror, tortyr och fängelse. När jag säger tortyr är det inte bara en fras. De kontrollerade rapporterna om omänsklig tortyr är upprörande och hjärtslitande.
And there is the most horrible crime of all. The plot to corrupt the youth of Greece. The school system is being completely revised. The textbooks are being rewritten. Teachers who believe in democracy are thrown out of the schools. The junta's intention is to create a generation of fascists.
Sedan följer det mest avskyvärda av alla brott. Planen på att korrumpera Greklands ungdom. Skolsystemet håller på att totalt läggas om. Skolböckerna skrivs om. De lärare som tror på demokrati slängs ut ur skolorna. Juntans avsikt är att skapa en generation av fascister.
But not the Greek people's intention. You, a happy people, are free to celebrate May Day, the day of international solidarity of the working man. In Greece, the merry sounds of celebration will not be heard. We cannot hear the voices of the Greek people, but if we cannot hear their voices, we can hear the thunderous silence.
Men det grekiska folket vill inte ha fascism. Ni är ett lyckligt folk som fritt kan fira första maj, arbetarrörelsens internationella solidaritetsdag. I Grekland får man inte uppleva den högtidliga stämningen på första maj. Vi får inte höra det grekiska folkets röster, men vi kommer att höra deras laddade tystnad.
In the silence of reason, the roar of protest is nurtured. You heard the voice of Andreas Papandreou calling for the unity of all Greeks in the struggle for freedom. 8 months of solitary confinement have only made his clarion call louder and clearer.
I fängelsernas tystnad föds deras dånande protester. I Stockholm hörde ni nyligen Andreas Papandreous röst som manade alla greker att enas i kampen för friheten. 8 månader i ensamcell hade gjort hans maning stark och klar.
From the Greek underground, the battle call breaks through. The new names, the strained names, the birth of an history to come, strike our surprised ears. Patriotic Front, Democratic Defense, PAC. They have started something great, because no tyrant, no matter how strong, no matter how cruel, has been able to withstand the outflow of the united Greek people.
Från den grekiska motståndsrörelsen bryter stridsropet fram. De nya och okända namnen som når våra öron ger oss en föraning om den framtida utvecklingen. Patriotiska fronten, demokratins försvar, PAC, den allgrekiska frihetsrörelsen. Dessa rörelser har inlett något stort. Ingen tyrann, hur stark och grym man än är, kan motstå det eniga grekiska folkets motstånd.
People here know and remember that May Day is not all flowers. In Greece today, side by side with the flowers of spring, the banner of freedom stands out. The Greek people stretch their hands to grasp it. Dictatorship must be short, or the banner will not be slow to be unfurled. The colonels imprisoned our great poet Yanis Ritsos. They would have done better to listen to his words. No more bread, no more bullets. They fill the cannons with their hearts.
Ni som är här vet att första maj inte är bara blommor. I Grekland reser sig frihetens fanor sida vid sida med vårens blommor. Det grekiska folket sträcker upp sina händer för att nå frihetsfanorna. Diktaturen måste bli kort, annars bryter revolutionen snart ut.
Long live democracy in Greece. Long live democracy everywhere.
Du har just hört ett inslag från Radio E-folket, en poddradio från tidningen E-folket.